Jag måste ha mina telefoner på för att jag har valpvakt.
Jag kör in lite valp i sanningen.
Exakt. Du har inga husdjur?
Nej, jag har typ aldrig haft någon stackars kanin när man var liten.
Den levde inte länge.
Nej, det tror jag inte. Jag är ingen så här superdjurmänniska.
Nej.
Jag är rent allmänt lite minimalist. Tycker det är skönt att inte ha så jävla mycket
grejer.
Ja. Det höll tills man fick barn liksom.
Ja. Hej och hjärtligt välkommen till podden Ett rikare liv med mig, Helene Rådstein. Den här podden ges ut av Privata Affärer. Och idag så har vi Privata Affärers aktieskribent med oss här. Och det är Marcus Fridell. Välkommen!
Tack så mycket.
Nu säger jag välkommen. Och det är som att du inte brukar vara här. Men det brukar du ju faktiskt inte.
Nej, det är ju ganska sant.
Ja, eller hur?
Ja.
Du håller till långt utanför tullarna.
Ja, men väldigt långt utanför tullarna. Jag bodde i Stockholm i ungefär 10 år fram tills nyligen. Men nu har vi flyttat ner till Småland, där min fru kommer ifrån, med familjen. Vi gick från lägenhet i stan här till lantliv med hus och allt vad det innebär.
För vi känner inte varandra så jättebra ju. Vi har träffats 2 gånger kanske, eller?
Ja, fysiskt och ofta online.
Ja, exakt.
Det är där jag finns oftast.
Ja. Och nu så står vi i en studio här och vi spelar in i Bonnierhuset.
Ja.
Privata Affärer tillhör ju Bonnier News. Du är aktieskribent och du gör massa andra saker också. Du är vanlig reporter och skriver väldigt mycket produktiv här. Men du ansvarar kan man ju säga för vår aktieportfölj. Hur funkar det?
Ja men exakt, vi har en aktieportfölj som har en väldigt lång historik faktiskt. Den har funnits sedan 2001 och jag har inte varit med från start där då, eftersom att jag är född 89.
Ja.
Så har jag inte så mycket minnen från IT-bubblan eller direkt efter IT-bubblan och den tiden. Den har en lång historik och har snittat 15% drygt per år sedan dess. Men nu är jag som ansvar för att komponera ihop den där. Och den bygger på vad alla våra aktieskribenter skriver för case i tidningen. Så den ska vara någon slags koncentrat helt enkelt av våra bästa case för tillfället. Så man vill ju både hitta de bästa casen men också ha någon slags rimlig komposition i portföljen. Så vi har lite olika sektorer och lite stora bolag och lite små bolag och till och med lite kassa nu faktiskt.
Om man säger att den har gått bättre, att den har gått väldigt bra, ska vi säga lite mer konkret hur bra den har gått?
Ja, men som sagt, ungefär 15%, drygt 15% per år har den snittat under den här långa historiken. Men det har börjat bra även i år. Den är väl upp 6% sedan start på året, 2% ungefär för index. Och det här är inte, den började typ 12 januari, så man kan inte mäta riktigt från årsskiftet, men kul med en bra start. Och det är många småbolag framförallt som har revanscherat sig på marknaden generellt. Och det speglas också i vår portfölj.
Ett bolag har åkt ut ur portföljen. Och det är ett bolag som jag tycker är ganska kul. CTT Systems som håller på med, vad ska man säga, luft i flygplan. Va?
Ja, ja men exakt. Det är vår skribent Jan Axelsson som har skrivit det. Som skrev det här caset och man tyckte att de stod inför en väldigt bra tillväxt här under året. Så vi tog med den från årsskiftet. Och de kom en väldigt bra rapport. Så aktien är tillbaka på de här gamla. Den är uppe på omkring all time high igen. Så vi tog hem en ganska snabb vinst för den här gången. Men det är ju ett välskött bolag med så här väldigt, väldigt höga marginaler som säkert kan vara bra. Alltså, det känns kvalitativt, men vinsten är hemtagen för den här gången i alla fall.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Om man tittar på portföljen, ska vi säga några andra bolag som finns där?
Ja, men vi har en rad olika typer av bolag, en hel del småbolag som Sensus och Serad till exempel. Sen har vi lite råvaruexponering med IPC och Lundin Mining. Och ett lite mer konjunkturokänsligt Carlsberg. Så det är en mix och som sagt lite kassa också. Ungefär 30% av portföljen är kassa. Och det är ju i sig intressant, man kan få ganska bra avkastning i även på obligationsplaceringar numera. 7-8% kan man ju lätt få i en obligationsfond.
Om vi säger då några, du sa flera här, men om vi säger Serad till exempel, kan vi säga något? Det är medicinteknikbolag ju. Hur har den kommit in i portföljen?
Den kom också med från årsstarten här. Och de har kommit med en bra rapport om också. Så den har gått upp en hel del, 20% ungefär tror jag. Så vi har höjt riktkursen på den. Det var 50 kronor som riktkurs från början och så har vi skruvat upp den till 60 kronor. Så det finns väl ytterligare potential där. Det är ett bolag som verkligen har fått fart på tillväxt och även lönsamheten. Och orderingången har ökat, trenderna är kraftigt uppåt. Ja, det handlas till ett P-tal på typ 20 och då väntar man sig ändå en ganska explosiv vinsttillväxt under kommande år. Så det där, ja, småbolag har ju blivit alltså mer attraktivt prissatta. Kan man hitta rätt bland dem så finns det nog mycket att vinna.
I det här har ju Link köpt in sig Bengt Julanders, vad ska man säga, investmentlåda, va?
Ja.
Ja. Jag tänkte också att du själv har ju fokuserat också på investmentbolag. Du har ju till och med skrivit en bok om investmentbolag, för den kom ut 2018.
Ja.
Är det något som du placerar mycket i själv? När jag tittar på din portfölj, det finns några investmentbolag, men inte så många.
Nej, exakt. Jag har en bas av investmentbolag och ändå några av de tyngsta innehaven är investmentbolag. Så det väger ganska tungt i min portfölj. Samtidigt har de ju blivit dyrare på många håll. Alltså rabatterna har krympt väldigt mycket i den här senaste håsen som har varit. Och väldigt många av dem handlas till premievärderingar. Det känns ju lite stretchat på värderingarna bland investmentbolag.
Ja, du kommer ju ut nu och säger att Investor ska man kanske ta lite lugnt med ungefär.
Ja, men jag har väl sagt 1000 gånger säkert att man ska köpa Investor.
Och nu har folk gjort det, och vad säger du då?
Och sen 2018 då jag skrev boken som sagt, då var ju rabatten som högst nästan 30%. Så då kunde man verkligen tala om ett rabattfynd liksom. Och är någonting som dessutom har en väldigt bra styrning. Men sen har den ju krympt och kommit ner till 6-7% där just nu. Så man kan inte riktigt prata om att det är något rabattfynd längre. Och ja, det blir jobbigare att äga en aktie. Eller det finns ju en mycket större nedsida i aktien. När skulle marknaden gå ner nu så att deras portföljinnehav tappar i värde samtidigt som rabatten kanske bara skulle gå från de här 6-7% till det historiska snittet de senaste 7 åren eller så där på 17%, så då blir det lite dubbel baksmälla. Ja, jag kastar mig inte över och köper Investor här, utan tycker man kan vara lite mer försiktig. Och med det sagt, så på 10 år så kommer den ju säkert bli en väldigt bra placering. För på så lång sikt kommer det handla väldigt mycket om hur underliggande portfölj går. Och deras kvalitativa bolag kommer ju säkert gå jättebra på 10 eller 15 år så. Och då spelar det inte så stor roll om liksom rabatten har förändrats några procent. Men vill man vara timingmässig när man köper sin aktie, så är det kanske inte just nu jag skulle vilja köpa Investor.
Men det är ganska intressant, för jag tänker också när du säger på 10 års sikt. Om vi säger den förra generationen av Wallenbergare som styr Investor, får man ju säga. Även om de har fått en ny vd nu. Och de har väl inte haft någon vd på länge som har varit familjemedlem. Men den generationen som är nu, de har ju inte varit så vildsinta. Det var ett ganska balanserat gäng, kan man ju säga. Så var det ju inte, generationen före var ju inte helt genombalanserad, och man vet ju inte vilka som kommer nu om 10 år. Eller vad säger du om det?
Jag har inte så mycket åsikter om liksom hur Investor kommer styras, eller hur deras succession ser ut på ledning och styrelse och så, men det är så pass stort och det har verkligen blivit en institution, så att och det är så pass, ja, men allt är så stort organisatoriskt. Så, att jag
så tror det är inte så personerna spelar liksom lite mindre roll nu för tiden?
Ja, men kanske en så pass stor organisation.
Mm.
Och jag tror att det är så pass professionellt att jag tror det kommer styras bra i många, många år till.
Men om man säger andra saker då som du har i portföljen, om man säger de som väger tungt i din egen personliga portfölj, då har vi ju till exempel Arbona och Spiltan. Och sen har vi något som inte är investmentbolag, utan det är ihopkopplat med ett investmentbolag, och det är Kresback. Men om vi säger då, Arbona är ju ett lite mindre investmentbolag. Varför har du det?
Ja, men det är väl lite mer under radarn, och ett av få som jag tycker investerar på ett bra sätt och med en stark huvudägare och som ändå handlas till en rabatt. Deras rabatt är lite mer dold kanske än många andras. De har till exempel en väldigt fin fastighet på Södermalm som tas upp till väldigt lågt värde i deras balansräkning. Och, ja, de syns väldigt lite. De släpper rapporter bara halvårsvis och de är väldigt anonyma. Men deras största ägare, Håkan Blomdahl, han tankar aktier löpande hela tiden och har en lång historik som investerare. Så ja, jag tycker det känns rimligt att ta rygg på den kombinationen.
Och hur investerar de annars? Nu sa de har en jättefastighet där på Södermalm. Vad är det annars de har som tilltalar dig?
Ja, men största innehavet är East Nine. Jag vet inte om portföljen är mig, eller liksom, det är inte tyngsta argumentet. Det är en väldigt diversifierad portfölj. East Nine väger tungt förvisso, och den har ju gått bra nu efter att de gjorde sin Rysslands exit på en av tillgångarna och fick in pengar för det under förra året. Så den har revancherat sig väldigt mycket, och det ser fortfarande inte särskilt dyrt ut som bolag i fastighetssektorn. De är inriktade på fastigheter i Baltikum. Och nu har de väldigt bra köpkraft att kunna öka ytterligare där. Men i övrigt är det en väldigt diversifierad portfölj. Så det är inte så att jag älskar alla de 20 aktierna, eller vad det nu kan vara.
Nej, men du har ändå valt ut och du har ändå koll på väldigt många investmentbolag och ändå har du fastnat på de här.
Ja, men mycket liksom, en organisation som jag tror kan investera bra och att man får det till en rejäl rabatt. Jag kan inte säga exakt vad rabatten är nu då, eftersom att de, ja, det beror på egna antaganden då, men jag tycker det är en tydlig rabatt i alla fall.
Om vi tar Spiltan, det finns ju många som tycker att ja, men de har levt alldeles för gott på Paradox och att det är egentligen det som har lyft dem väldigt mycket liksom, och att det finns ju nästan en kritik eller misstänksamhet som är ungefär att det är mycket tur. Vad säger du?
Det har ju varit en supersuccé och man får fundera på hur de kan... Jag lyssnade på Börjesson för ett par år sedan i alla fall. Då, ja, men de hade gjort egna beräkningar på att portföljen X Paradox ändå har slagit index under väldigt lång tid. Nu på senaste 2 åren har de kanske haft lite mer motigt med många fastighetsbolag som har gått väldigt dåligt och sådär. Så jag vet inte exakt hur portföljen X Paradox står sig mot index, men de har haft det lite motigare på senare tid, och även Paradox har faktiskt gått ganska svagt nu senaste året. Men det är väl kanske det här som har skapat läget som jag tycker gör lite intressant att komma in. Aktien handlas, den handlas ju bara på tisdagar, den här aktien.
Skulle man inte ändra det?
Nej. Jo. Ha? Och det kommer nog vara positivt för rabatten, tror jag. Alltså att den kommer minska då. Men i tisdags handlades den till en rabatt på 29%. Och det är väldigt mycket, och särskilt när allt annat av liksom kvalitativa investmentbolag handlas till premier eller väldigt små rabatter på kanske 5% eller sådär.
Varför har det blivit så? För du sa tidigare att det har liksom ändrats nu. Vad är det som har hänt med rabatter? Varför har de krympt rabatterna?
Ja, men det är ju delvis att det är lite håsigare marknad generellt. Och det här temat med investmentbolag har ju varit väldigt, väldigt populärt i många år. Så det är ju stora inflöden till investmentbolagen som ofta har ganska låg free float eftersom att de har tunga huvudägare. Spiltan Fonder har ju sin investmentbolagsfond som har blivit väldigt, väldigt populär. Det är 600-700 000 människor som sparar i dem bara via Avanza och Nordnet, vad jag har sett. Så det är klart, där kommer ju ett inflöde hela tiden som ska in köpas investmentbolag för. Så någonstans får man väl fråga sig hur länge är det köpvärt? Det var köpvärt verkligen för 5, 6 och 7 år sedan, men ja, som vi var inne på förut, nu börjar det bli lite stretchat.
Vad kommer att hända när Spiltan, investmentbolaget då, när det inte längre är veckohandlat?
Ja, men det som jag tror skulle kunna hända är att rabatten minskar ganska så mycket från de här 30% som man får säga är väldigt, väldigt högt. När den går från veckohandlad till dagshandlad så kommer det finnas möjlighet för fler fonder att köpa in aktien, och den kommer säkert bli mer populär även bland privatsparare. Så jag tror att den kommer få ett ökat köptryck på det sättet. Dessutom så har de ju själva flaggat för att de skulle kunna göra återköp i den egna aktien för att de själva tycker att det verkar attraktivt, och då får man ju ett köpflöde därifrån också. Så jag tror att den här rabatten kommer kunna minska under 2024 när det sker. Så det är en trigger som man har.
Och en uppgång då spår du också kommer hända med inflödena från
Exakt.
Andra fonder.
Ja. Ökat inflöde och minskad rabatt. Det låter sannolikt. Det skedde faktiskt även när de gick från den här handelsplattformen Pepins, alltså där man var tvungen att registrera ett konto på Pepins för att kunna köpa Spiltan-aktien. Så gick de ifrån det till att ha den här ändå veckovisa handeln på en mer riktig listning. Då gick den ju från en ganska stor rabatt till en premie faktiskt. Så det blev en väldigt bra utveckling då, och det här, jag tycker det är ett lite liknande scenario nu.
Vad säger du förresten om det, innan vi tar Kresback också som är liksom det tredje största innehavet, ja. Vad säger du förresten om det att man har en fond som investerar i investmentbolag? Det blir ett skal i ett skal i ett skal.
Exakt, det är så här, rent spontant låter det ju jättedyrt med liksom fond i fond liknande lösningar.
Yeah.
Men i det här fallet så är det ju en Spiltan-fonden har ju väldigt, väldigt låg avgift. Så det blir ju försumbart faktiskt. Jag tror det är 0,2% tror jag. Så att det är
vettigt.
Det är väldigt vettigt och en väldigt smart lösning att de byggde den här fonden för 10 plus år sedan. Och den har ju gått väldigt, väldigt bra. Den har gett 600% mot index på 300.
Då så.
Ja. Med jättediversifiering. Så.
För annars fonder är det inget för dig?
Det kan väl vara vettigt, men det är roligare med aktier, tycker jag generellt.
Har du fonder själv?
Lite grann. Jag har till exempel köpt Protein Select som Pontus Dackmo och Carl Gustafsson förvaltar.
Mm.
Mest för att jag tror att de kommer göra det bra över tid. Och de har lyckats väldigt bra inledningsvis med den här fonden. Den står på all time high nu och... Den här småbolagsfonden som de har startat också har ju också gått väldigt bra.
De började med den här första, ja.
Först hedgefonden som heter Protein Select och sen kom småbolagsfonden. Så kan man ju fråga sig om man ska ha en hedgefond. Alltså, över tid kommer det bli bättre att äga aktier, men det är väl någon slags... Jag börjar känna mig gammal och vill ta lite lägre risk.
Är det så?
Köpa hedgefond.
Okej. Men om vi tar då Kresback. Du har inte Creades, men du har Kresback. Hur kommer det sig?
Ja, men det har blivit på samma tema då. På samma gubbtema. Lite lägre risk. Den har ju handlats, det är ju i princip en kassa som handlas till rabatt. Och samtidigt som den här kassan växer med ränta. Så det är ju verkligen ett lågrisk, en lågrisk placering. Men den var nere som lägst på 94 kronor. I somras, mitt i semesterperioden, var det någon som öste ut. Och jag har köpt den liksom löpande, men jag tror jag köpte det kanske det sista då. Och den kommer ju lösas nu i juni, om det inte sker någon affär innan. Och då är det 103 kronor ungefär som den kommer vara värd. Och sen kommer det vara en period tills man får tillbaka pengar, men då ger den fortsatt ränta på underliggande kassa.
Vad tänker du om det? Att det är ett investmentbolag som ger ut en SPAC eller en Kresback då. Och de är vana vid att göra affärer. De har jättebra kontakter. Det finns en av styrelseordförande Sven Hagströmer. Han har varit i marknaden väldigt länge och de borde känna jättemycket folk och så vidare. Och det kommer inte... Man köper ingenting ännu i alla fall i den här SPACen. Vad tänker du?
Ja, men jag tycker väl att de har precis som Bure med sin SPAC tajmat väldigt bra. Tog in pengar när det gick att ta in pengar. Och sen har de bara suttit på händerna genom den här basiska marknaden som har varit 2022 och 2023 kan man väl säga. Nu verkar det ju ha vaknat lite till liv på affärsfronten med onoterat och Bure lyckades ju väldigt bra med sin SPAC, alltså den har ju nästan dubblats.
Ubico, alltså när de köpte
den Ubico. Blev Ubico, den har utvecklats bra nu och har nästan dubblats i värde. Och med Kreasback tänker jag väl att de sitter på stolar där de har kanske Sveriges bästa dealflow. De borde få väldigt, väldigt mycket bra idéer. Och,
ja.
Men sen det kanske har varit smart att vänta tills nu. Det kanske sker någonting under våren.
Jag tycker också jag har hört lite mellan raderna att de hade något så här cyber security-bolag som inte blev till. Och, alltså det har varit också jag kanske far med osanning, men jag hoppas inte det, att det har varit nära deals liksom. Mm. För att med spackar är det ju så att det är en påse pengar, så säger man ge oss era pengar så ska vi investera i någonting, vi kommer köpa ett bolag, och det kallas för D-SPAC, och det har man inte gjort. Det är därför jag undrar varför har man inte gjort det. Mm. Ifall någon inte hängde med på det här.
Ja, exakt, och det kanske som sagt har varit smart att man har väntat, och ja, det kanske kommer en affär under våren, och om inte så får man tillbaka sina pengar med ränta. Så det är väldigt lite nedsida. Så
finns det någon bolag som du tycker att de skulle kunna köpa, eller typ av bolag? Eller vad
nej,
du
nej jag, med min placering tänker jag bara att de
vet det.
Och det där är ju mycket när man investerar i investmentbolag, så man outsourcar ju till de bästa. Så
just,
kan man se det.
Just det.
Det blir spännande att se om de löser något. Jag tycker man har kunnat se lite i de sista vd-orden att det har blivit lite mer positiva tongångar. Att, ja, men att de har fler diskussioner och mer kvalitativa diskussioner och sådär. Men några månader kvar.
Nu kommer lite snabba frågor. Är du beredd?
Yes.
Är du en spara eller slösa?
Jag är verkligen i grunden en spara. Sen har jag skaffat familj. Och,
så, och där slösar du?
Större kostnadskostym.
Okej, men kan du slösa på familjen eller? Nej, det håller också igen lite.
Ja, men jag tänker på att vi har, alltså, man har skaffat sig ett liv där man har väldigt mycket kostnader. Från månad till månad med hus och bilar och allt vad det
är. Är det dyraste du har köpt ett hus?
Ja, alltså huset vi bor i nu, eller egentligen tidigare lägenheter som jag har bott i.
Det är det dyraste.
Ja.
Amorterar du?
Ja.
Varför?
För att jag måste. Vi har belånat huset och ska man amortera ner till de här gränserna och sådär. Så. Annars finns det nog smartare saker att göra med pengarna.
Om man har 100 000 kronor just nu, hur tycker du man ska investera de pengarna?
Det är ganska håsig börs nu, alltså det är all time high nivåer i USA och kanske på god väg i Sverige. Vi får väl se, det är en bit kvar. Men generellt är det ju ganska girig börs, och det är inte då man helst vill slänga ut köpråd. Men så bygga en diversifierad aktieportfölj, det tror jag ändå, det kan ändå hålla väldigt bra härifrån.
Kan du säga några case?
Ja, nej, men det är väl de vi pratar om innan som jag själv har köpt, eller sånt som vi har, som sådana här intressanta småbolag som vi har i privataffärsportfölj. Sådana med rejäl diversifiering. Och framförallt kanske då när det är en håsig period nu, så tänka på att verkligen köpa regelbundet för att snitta in sig över tid.
Vad är din bästa investering?
Ja, det var en bra fråga, men det är väl delvis kanske tidigare lägenheter som man har sålt. Men annars, jag brukar kunna vara ganska ombytlig när det gäller aktier. Så det är inte så att jag brukar köpa saker och hålla dem så att de blir tenbaggers, utan ja, när jag tycker det blir fullvärderat eller övervärderat så tar jag gärna hem. Men det är klart, i procent så jag köpte väl några aktier innan det fanns ISK, typ SCA och sådär, som ser väldigt snyggt ut i procent, även om det inte handlar om så mycket pengar som jag köpte när jag var student.
Och vad är din sämsta investering?
Det är väl när man har köpt förvisso små pengar i förhoppningsbolag, alltså när man var yngre. Det blir ju sällan bra, och det är väl en bra, kanske en bra investering i att få den läxan.
Kan du säga något förhoppningsbolag som du köpte?
Ja, jag kommer, ja, alltså det kan vara 10 år sedan. Det fanns något som heter Enzymatica till exempel, som började liksom sälja sitt förkylningsläkemedel. Ja, sånt där slutar ju sällan så bra. Men man får lära sig av sina, tack och lov, små misstag då, och sen bygga upp sin egen filosofi kring hur man ska investera.
Och vad saknar du mest med Stockholm?
Kollegorna ska svara nu.
Yes!
Ja, men självklart är det delvis kollegor, delvis kompisar som man har kvar här uppe. Och, ja, men hela stadslivet är ju kul. Men det är kul när man kommer upp hit och kan passa på att gå ut och käka med kompisar och sådär. Passar man på, då njuter man extra mycket av kontrasterna.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Jag tänkte på din portfölj att den ser ju spretig ut. Men vad har du att säga till ditt försvar? Vi har till exempel, och jag vet att vissa av de här är ganska små innehav. För att man kan se på privata affärers hemsida vilka innehav som vi har. Och det är där jag har hämtat den här informationen. Och då så ser jag till exempel att du har, ja men du har ju SCA som du pratar om. Du har något som heter Sleep Cycle. Du har Aker BP och du har Flat Capital och du har Viaplay. Aj, eller?
Ja, vi får se. Jag köpte sådana här teckningsrätter för 7 öre. Så
ja, gjorde det?
Vi får se. Lite på det här temat. Men, eller om jag ska börja med att svara på att det är en spretig portfölj och det är ju verkligen. Alltså många av innehaven är så pass små att man hade lika gärna kunnat sälja dem. Som till exempel nämnda Viaplay. De här jag nämnde innan, eller som vi pratade om innan. Arbona, Spiltan, Kresback, det är ju säkert närmare halva portföljen. Man borde nog städa ur små innehav, om man ska vara ärlig.
Borde du göra det?
Ja.
För att Taska bort då, om vi tittar på det. Vertisit rapporterar, det är ganska bra. Men jag har gett upp dem själv.
Ja, men ser ut att vara verkligen på rätt väg och har fått till kostnadsbesparingar och sådär.
Är de i Varberg eller?
Ja. Men det jag kanske borde göra i portföljen är väl att ta bort allt som är mindre än liksom x procent för att det ger liksom inget utfall. Man köper det kanske för att man tycker det är roligt mer.
Jag gjorde ju en podd där med Philip Scholze som är Avanzas nya sparekonom och han sa att han är en aktiesamlare. Har du också varit lite något av en samlare eller? Och tänker nu, ja, men ska vi städa upp det här och fördela pengarna? Alltså koncentrera portföljen lite.
Ja, men jag tror det här hör ihop med att man har den här rollen. Man skriver om aktier och jag är inte särskilt aktiv utan då blir det mer buy and hold och man låter saker lite grann ligga.
Ja.
Innan satt jag ju några år och tradade själv och alltså det var som heltidssysselsättning och då gjorde jag såklart, hade jag en extrem aktivitet och gjorde mycket, hade mer koncentrerat och under kortare perioder.
Vi pratar lite om den perioden. För att du är uppvuxen i Linköping. Ditt aktieintresse väcktes av din pappa från början, va?
Ja, men det får man säga. Han var en liten småsparare. Han hade småspararintresse. Liksom. Privata affärer kom hem i brevlådan och affärsvärlden och sådär. Så där
du är uppvuxen man fick med syn, de här tidningarna.
Man fick syn på dem och tyckte det var spännande. Jag vet inte, man sträckläste kanske inte hela tidningar som barn sådär, men man tyckte ändå det var spännande och kikade på det.
Vad gjorde han? Var han i näringslivet, din pappa? Eller?
Han var ekonom, han tror han var på revisionsbolag först och sen ekonomichef på kommunen.
Ja, okej. Okay. Men ekonom så här. Ekonom,
en kamrerstyp liksom.
Ja, jag förstår. Ja. Och som liksom hade ett sidointresse kan man ju säga om aktier.
Ja, men som många har liksom. Ja.
Det låter fint. Ja, och sen så pluggar du till ekonom i Linköping.
I Växjö faktiskt.
I Växjö, ja. Right.
Och så jag hamnade i Småland första gången. Träffade min fru som kommer från Småland. Så därav att vi har hamnat där nere igen ju. Men där växte det här börsintresset också. Jag var med i börsgruppen och styrde lite events och aktietävlingar och sådär. Sen väl in i arbetslivet så gick jag traineeprogram på Nordea först och hoppade runt på massa olika avdelningar för att se och lära. Och så bekräftades det väl återigen att det är aktier man tycker är roligt. Och så då blev den banan jag kom in på där också då. Så först som mäklare på privatdesken där. Man satt och hjälpte kunder att göra affärer eller prata om deras portföljer eller vad det nu kunde vara.
Kände du dig bekväm i att göra det direkt, den rådgivande rollen?
Ja, men det skulle jag säga. Och det var ju liksom, man är ändå i ett team och med bra stöd från, vi hade våra aktiestrateger och så bredvid oss som man liksom lutade sig mot i sina
bankens råd. Vy. Och,
ja, exakt.
Jag förstår. Mm. Och därifrån då till att börja trade, vad hände?
Jag var en liten sväng på Nordea Markets också och skrev ganska mycket så här kundutskick, kundbreven som går ut till svenska kunderna. Ja, men sen byggde jag väl upp en idé om att det vore kul att prova att stå på helt egna ben och trada själv. Så jag bara kastade mig ut och började med det helt enkelt. Satt mig på ett litet kontorshotell med några andra som gjorde samma sak. Och gjorde det där i drygt tre och ett halvt år kanske, eller någonting sånt.
Och det då, hur var det? Det verkar vara som att man ska ha såna otroliga nerver om man ska sitta och daytrada.
Ja, så till att börja med behöver man ha en väldigt bra idé om vad man ska skapa en edge på.
Och ganska mycket pengar, va? Mer än vad man tror, eller?
Jag hade inte så mycket pengar när jag började, men det var lite eget sparkapital. Ja. Liksom.
Men hur mycket skulle du säga idag om du skulle säga, men du ska känna dig lite lugn, hur, och man är kanske då, man har inte barn och sådär, utan är ung, vad skulle du säga man behöver?
Ja, det, jag vet faktiskt inte. Alltså, man får bygga sin egen idé liksom, ja, utifrån strategi. Och,
ja, men jag vet att John Skogman till exempel, som är daytrader och driver Börsborden, jag vet att han har sagt någon gång i en podd jag hade tidigare att folk börjar ofta med lite för lite kapital när de börjar daytrada. Det var inte, just det är inget som du tänkte på, eller?
Jo, men man vill alltid ha mer.
Jo, men att det blir svårt att leva så.
Ja, men det funkade ändå. Det funkade ändå bra, så jag kunde liksom ta ut min lön från portföljen.
Ja.
Och ändå att kapitalet växte under de här åren liksom. Däremot när man hade gjort det i några år, även att det funkat bra, så blev man lite osäker i om det... Ja, men man vet inte om det kommer funka i 3-4 år till eller inte. Samtidigt som man blir taggad på liksom göra nya grejer. Man blir väldigt ensam i att sitta och trada. Alltså man gör bara sina egna beslut, och sina egna beslut blir sitt eget resultat, och man har väldigt lite kontakt med omvärlden, om man säger så, om man inte skaffar sig det.
Och det finns ju en paradox, för omvärlden kommer ju till en hela tiden på skärmen, och ändå ser man ensam. Ja, kan du säga något om det? Kändes ändå ensamt?
Ja, men jag är väl kanske lite ensam, så jag trivdes väl ganska bra i det där i och för sig.
Ja.
Så jag hade väl kanske egentligen inga planer på att göra något annat, men jag skrev den här boken under den perioden var det, och sen började jag skriva lite ströartiklar för privata affärer. Så det kom lite grann, det här med privata affärer kom lite grann till mig, och sen har det bara blivit att jag gjort mer och mer jobb för privata affärer, och sen till slut fick jag frågan om jag vill bli anställd och göra det på heltid då. Så ja, men då tyckte jag det var en kul grej.
Ska vi säga vad boken heter? Den heter Bygg en förmögenhet, investera i investmentbolag. Det kan man väl säga.
Mm.
Finns det någonting som du har ändrat, någon vy som du har ändrat sedan du skrev boken kring investmentbolag?
Nej, men den håller väl ganska, det håller ganska tidlöst. Sen är det liksom värderingar och sånt som förändras över tid, och att bolag byts ut, och det var faktiskt en våg där det kom in en hel del nya investmentbolag på senare år, som typ Link som vi nämnde innan. Så det förändras lite sådär, men konceptet i stort tycker jag håller.
Privata affärer, det växte in på dig, och sen så fick du frågan ifall du ville börja skriva på heltid. Var det ett självklart val?
Nej, men det skulle jag väl inte säga, men jag tyckte ändå då, man har börjat komma in i det här med att skriva och tyckte det var väldigt, väldigt kul, så ja, men jag tycker det kändes ändå som en kul grej att göra. Alltså lägga den egna portföljen som lite mer långsiktig placering igen. Och sen fokusera på skriva.
Och sen så har du ju också ett extrovert element här nu som vi inte har pratat om. Och det är ju att du träffar ju investerare, börs-vdar och så vidare. Du träffade ju igår, tror jag, Pontus Lindvall. Hoppas jag att det är okej att vi säger nu redan här.
Vi smyger ut.
Ja, exakt. Hur var det att träffa honom?
Ja, men det var kul. Det där är jätteroligt. En gång per månad brukar det bli att jag gör intervju. Jag har gjort sådana här lite större intervjuer. Ja, men en gång per månad i några år i alla fall. Så det börjar bli ett rejält arkiv. Och det är väldigt, väldigt kul. Det är väl en typisk sån grej som man får, alltså i en sån här roll, får chansen att träffa de här stora investerarna. Det är väldigt lärorikt. Pontus Lindvall var, ja men det tyckte det var ett kul möte. Han hade mycket energi och han kändes väldigt så här businessorienterad och ja men det var ett kul möte. Han har ju så enormt lång erfarenhet från den där branschen.
Alltså Betsson är han på.
Ja, Betssons vd.
Ja. Grundare va? Eller? Nej?
Ja, hans farsa, han är född in i den där branschen kan man säga. Aha. Hans farsa var med och grundade Cherry. Som sen långt senare köpte upp Betsson och byggde vidare på det här varumärket.
Ja, förlåt, jag avbröt. Ja, men säg, hur är han?
Ja, men, business? Ja, men exakt. Bra energi. Det kändes affärsdriven liksom. Och, ja, men jag tror det blir en bra intervju att skriva ut.
Finns det någon annan så här investerare som, eller börs-vd som du har träffat som verkligen har vad ska man säga, dröjt sig kvar hos dig på något vis?
Du menar hur jag ser på dem? Liksom.
Ja. Mm. Ja, men, eller så, jag tycker, intryck?
Ja, men jag tycker många av de här investmentbolags, alltså kanske från mindre investmentbolagen som Sven Hagströmer och Patrik Tigerskjöld och så de har ju väldigt mycket kloka tankar, lång erfarenhet plus att de har fördelen i att sitta i en position där de får ett bra dealflow och liksom möjligheten att göra bra investeringar också.
Patrik Tigerskjöld är Bure, ska man säga.
Aha. Ja, så det är väl kanske nästan förstärkt så att det är nog väldigt smart drag att kunna ta rygg på den typen av investmentbolagsägare där det nästan liknar ett family office. Och att man verkligen tar rygg på deras investeringar.
Om vi bara tillbaka till investmentbolag. För egentligen så kände jag så här, du har ju så många andra innan. Vi behöver inte bara tjata om investmentbolag. Men jag tycker ändå att du har skrivit så här lite roligt. Dels med Investor tycker jag var lite kul. Att liksom, nu kan man lugna ner sig i Investor här ett tag på grund av rabatten. Men i somras så skrev du också lite, du skriver ju kul. Och i somras så skrev du också att Kinnevik är som ett övergivet barn till exempel. Och sen nu har du ändrat dig lite grann kring Kinnevik. Kan du säga något om Kinnevik nu?
Ja, nej men det har ju varit ett haveri får man säga på senare år och det går lite hand i hand med så alltså investmentbolagen är ju väldigt förknippade med sina ägarfamiljer och att som vi nyss nämnde Tigerskjöld är investeraren som liksom styr Bure och så vidare. Men i Kinneviks fall så har ju så var det ju när Jan Stenbeck var inne i bilden och även med Kristina Stenbeck därefter. Men sen har ju hon klivit ur styrelsen och familjen har minskat sitt innehav och så där. Så det blir lite av ett herrelöst bolag på något sätt då. Och ja, resultaten har inte heller varit bra. Aktien har gått väldigt, väldigt svagt och även sånt som de
under Georgi Ganevs ledning, han är vd.
Ja, ja. Exakt.
Ja, kom från Dustin vet jag. Ja.
Mm. Och även sånt de har delat ut har ju gått väldigt, väldigt dåligt.
Det är inget för dig?
Nej, men jag tror på att ta rygg på ägare. Som vi var inne på tidigare med Serad, Link köpt in sig. Jag tror bygger man upp en liten databas i sitt huvud på personer som man tror på och som man tror man kan ta rygg på så ja, då minimerar man nog risken för att göra riktigt dåliga affärer i alla fall. Så det kommer inte bli bra varje gång.
Kinnevik, framåt, vad tror du?
Ja, men från att det har varit ett haveri så någonstans är det där det kan också vara intressant att börja leta efter köplägen såklart. Och tittar man på hur det värderas nu så Tele2 och deras nettokassa, alltså nettokassan är på 7 miljarder ungefär. Och de två tillsammans är ju inte så jättelångt ifrån hur de värderas på börsen. Implicit blir det då en rabatt på 80% på deras onoterade innehav. Så det är liksom med den tesen som jag kan tycka att det mesta av skit är inprisat. Sen är det svårt att säga vad som ska trigga en uppgång. Kanske att onoterade aktier blir lite hetare igen i takt med att räntorna kommer ner och sådär. Vi har börjat se det lite grann redan. Det är väl ja, det man helst vill se. Möjligen om det skulle hända något med Tele2-innehavet. Skulle det till exempel komma ett bud på Tele2 så blir det väldigt, väldigt positivt om man får liksom en budpremie på största innehavet och man har en nettokassa som är väldigt nära börsvärdet.
Men det låter spännande och det kan väl kanske hända att komma ett bud på Tele2.
Det är mycket konsolidering i den sektorn så det är alltid vanskligt att liksom gå och hoppas på ett bud men det är något som i alla fall man, som kan hända, som man har.
Ja, sektorn talar för det.
Verkligen. Ja. Så ska man köpa Kinnevik, ja, det kanske. Men jag drog väl slutsatsen att man i alla fall kan börja snitta in sig eller börja bevaka dem, inte annat.
Vilket investmentbolag skulle du säga är det mest misskötta just nu? Är Kinnevik, är det bland de mest misskötta, eller det återstår att se lite grann vad som händer?
Ja, jag vet inte hur misskött det är. Alltså, de har ju prickat ett tema som har gått från att ha varit jättehett till iskallt. Ja. Sen kanske det säger något om hur man...
För att de investerar ganska mycket till exempel i e-handel.
Ja,
va?
E-handel och techbolag. Ja. Alltså exakt den typen av bolag som nu ja, det är en konkursvåg nu av liksom såna här startups och, ja, och så vidare. Ja, bland de stora så är det ju generellt väldigt, väldigt bra kvalitet. Så jag tycker det är svårt att peka ut misskötta. Däremot om man kollar på smålisterna så finns det en del bolag som har mer tveksam historik, och som jag skrev en artikel om dem i höstas, eller om det fenomenet, och nämnde då Karolinska Development och First Ventures som två bolag som har väldigt dålig historik. Alltså det räcker att titta på grafen bakåt i tiden, och när man gräver lite mer i det så ser man också att, ja, men de är så pass små så att de här centrala förvaltningskostnaderna blir väldigt stora. I First Ventures tror jag att det var 6,5%
av börsvärdet
som blir förvaltningskostnaden. Så det där blir ju en sits som blir väldigt, väldigt komplicerad. Vad ska man avkasta per år kanske? Ska de avkasta 10% och så käkas 6,5% upp av den egna förvaltningskostnaden?
Kan man översätta det nästan som att det hade varit en extremt hög fondavgift till exempel?
Det är ju en väldigt bra jämförelse. Och det är ju, i de stora investmentbolagen är det ju en stor fördel. Men här blir det motsatta. Och det blir en jobbig situation för dem. För de har de här stora förvaltningskostnaderna. Problemet att lösa det är att liksom växa. Skaffa sig en större portfölj. Men det är svårt att ta in pengar när man själv har en rabattvärdering. Ska man göra en ny emission till stor rabatt, det blir ju värdeförstörande även där. Så de kommer väl kanske bara harva vidare på de här smålisterna. Det är väl min bästa gissning.
Du har också skrivit i Privata Affärer något som du inte tycker alls är så bra. Och det är en helt annan sak som jag tänkte vi skulle övergå till. Det är också om ESG-fenomenet som gör att Sverige tappar bolag till utländska ägare. Exempelvis Swedish Match. Tror du den här trenden håller i sig?
Ja, men det verkar ju som, hittills ser man inga tendenser på att det ändras, utan nästan alla svenska fonder har skrivit på de här ESG-regelverken och så vidare. Och om man helt undviker till exempel bettingaktier. Så, och det man ser liknande tendens i väldigt många gånger då, att svenska fonder försvinner. Det kommer in amerikanska institutioner till viss del. Men till viss del blir det bara lågt värderade bolag som blir lite övergivna också. Låga värderingar, och i många fall slutar det med att de blir uppköpta, som vi har sett nyss i Kindred. Och ja, nästan hela bettingsektorn har ju blivit utköpt, får man väl säga. Det är Betsson som är kvar av operatörerna.
Som Pontus Lindvalls Betsson som vi pratade om tidigare. För det här hör man ju lite titt som tätt. För att förstå hur man tänker här, för alla som inte följer kanske finansmedia så mycket, ska vi se om jag kan reda ut detta. På ett sätt kan man ju säga att marknaden är fri. Liksom. Ja, om amerikanska köper, om amerikanska storägare eller fonder kommer in och köper, ja, men det är en fri marknad. Men om jag förstår rätt så menar man också att den fria marknaden störs av liksom ett ramverk ungefär, där man ska följa vissa regler, och det är det som man också liksom är emot. Är det så du tänker ungefär?
Ja, men det blir någon slags press på att man ska uppfylla de här ESG-reglerna. Som blir trubbiga på något sätt. Jag vet inte om det är det bästa sättet. Alltså betting till exempel, och betting är liksom ett fenomen som finns och har funnits i alla tider och kommer alltid finnas, så jag vet inte om det bästa sättet att liksom motverka spelberoende och så vidare är att bara inte ta något ägaransvar i den typen av bolag, utan bara sälja ut det.
För i andra änden så skulle man kunna säga så här, ja, men vi har så mycket pengar, vi ska styra världen mot en bättre värld, så därför så investerar vi inte i, vad är det, tobak, porr, spelbolag, ungefär, vapen kan det också vara till exempel. Och att det, för att skapa en bättre värld, så tänker man att man bidrar till att göra det från fondhållet, ofta är det fonderna. Men vad säger du om det?
Ja, men det är ju en bra tanke. Om man tänker, det är en bra första tanke, men, ja, men om vi ska inte
tanke.
Äga det, ja, men då är det någon annan som äger istället.
Ja.
Och vem är det då? Ja, men är det här, delvis amerikanska investerare eller liksom privata större bolag som köper ut dem från börsen. Så, men som småsparare tycker jag är väldigt intressant som fenomen att man kan fynda de här sektorerna. Betsson som jag pratade om är ju ett exempel som har åtminstone väldigt låga multiplar, precis som Kindred hade och Swedish Match hade, som har försvunnit från börsen. Så man kan nog leta i den typen av bolag och hitta fynd. Även IPC, oljebolaget, är ett sånt bolag som vi har i vår portfölj, och jag har den också privat. Den handlas till liksom ensiffriga P-tal, och det är familjen Lundin som är huvudägare. Ja, en i familjen är också vd, och de sitter och återköper egna aktien för de här massiva kassaflödena. Så det kan säkert bli väldigt bra på 5-10 år, tänker jag.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
På något sätt, om man säger ESG, har du någonting som du själv inte investerar i? Ett privat ESG-tänk någonstans?
Nej, jag har inget, jag investerar i det jag tror på kommer att ge bra avkastning.
Och det är så du menar också, att det är så man ska tänka som investerare, ja, även professionellt?
Ja, men det får väl var och en bestämma. Liksom. Det är sådär en etisk fråga som man får ställa sig. Men, ja, men det här enkla resonemanget att, ja, men om inte jag äger det, så gör väl någon annan där istället. Och sen som småsparare spelar det kanske ingen roll. Man har ingen påverkan eller så, oavsett om man... det är väl upp till var och en. Men som letar man avkastning, så tror jag att det ändå är... Det är ofta där det som är helt övergivet, det är där man till slut kan hitta bra affärer också. Man är,
ja, om det ändå tickar på, ja.
Mm.
Den underliggande affären liksom. Mm.
Exakt. I oljebranschen till exempel, så det är klart det är mycket snack om... övergång till elektrifiering och sådär, men efterfrågan på olja kommer bara öka liksom, ja, åtminstone kommande 5 år eller så, liksom, år för år kommer det öka enligt de prognoser som finns, och, ja, det är en efterfrågad produkt liksom, och det är svårt att se att det skulle bara ändras på något sätt.
Du ska alldeles strax bege dig till, jag tänker att det är den småländska skärgården nästan.
Ja, men typ det vid kusten.
Ja. Och du ska vara föräldraledig med ditt andra barn.
Mm.
Vad kommer du sakna under den tiden när man är föräldraledig? Kommer du sakna börsen, och kommer vi se dig på något sätt, eller checkar du ut?
Ja, men jag tror det ska bli kul att få, ja, men bara umgås med barnen en tid, men jag kommer säkert sakna börsen, och jag kommer säkert sakna liksom den stimulansen som det ger att hela tiden hålla sig i. Uppdaterad och fundera på intressanta teman och sådär. Så det kommer jag absolut, jag kommer liksom sakna arbetslivet i någon mån, men man får försöka njuta av den ändå förhållandevis korta tiden som det handlar om.
Och du är tillbaka igen till höst?
Ja.
Det ser vi fram emot, och vi säger ha det så härligt också när du checkar ut, för det är ganska snart. När vi publicerar det här, då har du typ checkat ut.
Då checkar jag ut.
Ja. Du finns på Vasadesken på Twitter.
Ja, just det. Jag är väldigt inaktiv där, men Vasastansdesken.
Vasastansdesken, ja.
Twitter, som jag var mer aktiv kanske på under tradingåren.
Ja.
Men där finns, ja, men nu är väl privataffärer min, det där får utlopp för att skriva vad man tycker om börsen och sådär.
Ja, faktiskt. Och du får ju mer respons också ju.
Ja, ja, det är roligare.
Ja. Jag säger stort tack till dig, Marcus Fridell, aktieskribent och reporter på privataffärer. Tack för att du var med i vår podd Ett rikare liv.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på podden Ett rikare liv med mig, Helene Rothstein. Och den här podden, den ges ut av Privata Affärer och Bonnier News. Ansvarig utgivare är Love Strandberg. Och den som klipper och fixar, hon heter Julia Siverts. Och vi är tillbaka igen nästa torsdag. Håll ut! Hej då!